Lisa,
ja?
Ta ett djupt andetag. Du verkar stressad. Lugna ner dig.
Tycker du? Tycker jag verkar. Men vad gör du innan du ska gå upp på scen?
Jag brukar... Jag är inte religiös eller sådär på något sätt. Men jag brukar ändå be om att få möjlighet att göra någonting fint för publiken. Liksom. Att nå någon där ute med någonting fint. Det brukar jag göra. Och sen brukar jag också förbereda mig på att vad som helst kan hända.
Hur förbereder man sig på det?
Nej, men att saker kan gå sönder och allt. Man glömmer det ibland. När man är på turné, framförallt när det är en maskin, liksom, så måste man ändå vara liksom alert hela tiden. Sådär. Och efteråt är lika viktigt, ska jag säga.
Vad gör du då?
Nu har jag faktiskt börjat att tvinga mina musiker och mig själv att ta en stund och ta in vad vi fick vara med om. Värdesätta liksom det fina arbete vi har. Roa människor, men också kanske nå någon som med någon liten tanke. Sådär. Så att, det försöker jag göra.
Jag var nog lite som den där killen i amerikanska high school-filmer. Kapten i fotbollslaget, dejtar snyggaste tjejen, har kassabetyg och utan anledning elak mot den som är svagare. Den där killen som man hoppas ska få en smäll på käften innan filmen är slut. Så skriver artisten och låtskrivaren Tommy Nilsson i sin bok Om det tar tid att bli människa. Och Tommy är dagens gäst. Och på det ska det handla om Lucinda Rileys maffiga storsvit om de sju systrarna. Välkommen till Pocketpodden, där är avsnitt 93 och jag heter Lisa Tarrot. Välkommen till Pocketpodden.
Tack snälla du, tack.
Det blev en del smällar och filmen är inte slut.
Nej, den är inte riktigt slut än.
Men det har väl varit mycket, mycket framgång också, för du har ju varit artist i över 40 år, om vi bara gör en snabb recap. I alla fall en 35 av dem har du ju varit på den där nivån att alla kan nynna på några av dina låtar och vet vem du är.
Ja, det är knasigt. men roligt.
Mm. Vi påminner om att genombrottet var 1987 med...
Ja, jag kan säga att genombrottet i Sverige åtminstone var 87. Då var väl tillsammans med Tony Norum först... En låt som heter Allt som jag känner var filmmusik.
Drabbade mig, kan jag säga.
Asså?
På den tiden. Ja. Både filmen och låten, hela Sverige gick ju skön på den det året.
Faktiskt.
Och sen blev det ett par år senare Melodifestivalvinst.
Mer, vad ska jag säga...
En dag.
Misstag i arbetet. Ja, det var låten En dag.
Ja, du har haft lite blandade känslor till Melodifestivalen.
Det är kul att vara med och vinna. Det är klart det. Och jag har just faktiskt ställt upp två gånger till. Nu för tiden tror jag inte att det är någonting för mig. Men 89 var kul.
Du har ju ett gäng låtar som verkligen finns nu i den svenska låtskatten, sådär som folk vill ha spela på sina bröllop och som har blivit en del av Öppna din dörr, får vi ju nämna också. Är ju din egen låt som du har skrivit. Men okej, så det här är ditt intensiva 80-90-talet, men det finns ett liv före och det finns såklart ett liv efter också. Och allt detta skildrar du i din bok om det tar tid att bli människa, som nu då är alldeles ny som pocket.
Mm.
Varför fick den heta så?
Därför att den handlar om mig. Just om är en... Vad ska jag säga? Jag håller på med lite grejer som hamnar under paraplyet om. Det är väl meningen att det ska bli en föreställning som heter Om. Och vad handlar den om? Ja, det kan man inte ha en föreställning om, brukar jag säga.
Okay.
Ja, nej, men det kan handla om kärleken, om livet, om vad du vill. Jag ser det här framför mig, det här O-et och M-et som en symbol över saker som jag vill göra nu. Därför fick den, det fick börja med boken Om.
Och den andra delen i titeln?
Om det som varit.
Ja. Alltså. Det tar tid att bli människa.
Mm. Ja, men det gör det väl. Hitta sig själv eller kanske reda ut en del skavanker man har och få med sig på resan. Utifrån sin uppväxt och sådär. Ja, det tar tid. Blir man någonsin färdig? Jag vet inte.
När jag har läst boken nu så tänker jag att det Det är ju ganska många år här som du berättar om som du liksom bara rasar på framåt i en väldig fart, både i din karriär och privat.
Ja.
Och i boken nu som är skriven ju nu när du är fyllda 60 så reflekterar du över beteenden du har haft och val du har gjort. Men när började du göra det i livet så att säga? När började du bli den här reflekterande människan?
Nej, men det har ju nog alltid varit lite grann sådär. Och sen har det väl i perioder varit mer eller mindre det här sökandet. Men däremot så tror jag att de sista 10-15 åren har varit viktiga. När jag tog en del beslut som förändrade mitt liv, till exempel att sluta dricka. Ett stort beslut. Ett fantastiskt bra beslut. Och då hände det en massa saker med mig, tycker jag, som gör att man värdesätter livet på ett annat sätt nu.
Och jag tänker det här arbetet med den här boken som du har skrivit tillsammans med
Linda
Newnham.
Ja.
Som, jag ser framför mig att ni har pratat väldigt mycket och att du har berättat.
Ja, det har vi
berättat.
Väldigt roligt.
Ja, och hur har det varit nu? Har det i sig gett några slags perspektiv eller insikter att försöka sammanfatta sitt liv på det här sättet? Det måste ju bli en sammanfattning.
Ja, och så det Linda framförallt har hjälpt mig med, det är ju att sortera i det som är viktigt att få med om man vill lära känna mig. Liksom.
Vad är viktigt att få med då, tänker du?
Ja, men jag ser det ju som att man beskriver en resa från någonting ganska bra till mörkt och jobbigt. Men att man ändå kan liksom ta tag i saker och må bättre. Både till sig själv och till andra, så att säga. Så att hon har ju hjälpt mig att sortera och framförallt se till att det blev av boken. Jag tror inte att jag är ju inte författare. Jag skriver låttexter. Det kan vara nog så svårt. Men att skriva en bok, det känns som att bestiga Mount Everest. Liksom. Och man behövde någon som sparkar på en och hjälpte en med det där.
Men det där bara att få hjälp att sortera 60 år av ens liv, det låter ju som ett otroligt terapeutiskt städarbete.
Ja, men det är det verkligen alltså. Och en del saker har man, som jag har varit kanske inte så nyfiken på, har jag väl blivit kanske mer nyfiken på nu.
Vad då till exempel?
Nej, men det handlar mycket om min bakgrund och min uppväxt och människor som är, alltså släkt som jag inte umgås med eller aldrig träffat och sådär. För mig har inte det varit så viktigt, ska jag väl säga. Men jag har ju barn och sådär som kanske tycker det är kul att få veta. Man får gå igenom lite och titta på sig själv och det är väl alltid nyttigt.
En del biografier är väldigt redogörande kring yttre händelseförlopp. Men jag skulle säga att din berättelse här lägger stor vikt vid relationer. Det är familjeförhållanden, det är kärleksrelationer. Du har 5 barn, det är stora händelser såklart i ditt liv och vänner. Och varför tror du att det blev så? Att det var det som sorterades fram?
Ja, alltså om du pratar med terapeuter som jag har pratat med så jag vet inte, jag har varit ganska destruktiv på många sätt. Till exempel att jag river ner förhållanden som kanske har varit bra, men man säger då att jag har en rädsla eller haft en rädsla för att bli lämnad, så att jag lämnar själv någonting. Jag river ner det innan någon annan förstör för mig, så att säga. Det har jag fått höra många gånger och det stämmer säkert. Att man är rädd för att bli lämnad men samtidigt inte accepterar att det kanske finns någon som tycker väldigt mycket om en och vill vara med en. Utan man tror inte riktigt på det och så river man ner det. Det har varit en destruktiv ådra och i samband med alkohol och sånt så har det varit, det har varit jobbigt ibland. Det har det.
Det tyckte jag var intressant att läsa för att jag tror att den här Tommy Nilsson som, om man mötte dig eller liksom tittar på din yttre framfart under de här intensiva rock'n'roll-åren på 80-90-talet, då kan man tänka kanske, då skulle man kunna beskriva ditt liv som att du bara dånar på liksom, och kanske inte ser dig om så himla mycket och inte. Skulle man också kunna anklaga dig för inte bry dig så mycket om relationer. Det har kanske en och annan kastat i ansiktet på dig, skriver du om. Men därför tycker jag det var intressant att det är faktiskt precis det här som din bok handlar om.
Ja, men den handlar väl kanske om den här destruktiva läggningen som kommer någonstans ifrån. Och jag försöker inte hitta någonting att skylla på. Jag tror att man kan förändra sig och man behöver inte vara den som... Man behöver inte vara som sina föräldrar eller man kan liksom... Man kan komma till en punkt där man säger nej, men nu är det här mitt liv och nu lever jag det som jag vill. Liksom inte genom andra eller sådär. Och jag tror att jag är ganska där nu ändå. Det tar tid att bli människa, som sagt.
Din mamma fastnade hos mig när jag läste om henne. Mm. Min mamma Monica Nilsson, hon gick ju bort tidigt. Hon var ju bara 52, var det så, i cancer.
Ja.
Men hon var också väldigt ung när hon fick dig och din bror. Och jag kan bara lite kort berätta att era föräldrar skilde sig ju ganska snabbt, gick skilda vägar och delade också på er, dig och din bror.
Mm.
Och du tappade kontakten både med din pappa och din bror där, det skriver du om. Och tills en dag, det hinner väl gå kanske 10 år, någonting sånt, så får ni veta att din pappa har tagit livet av sig.
Mm.
Din bror flyttar nu hem till er.
Mm.
Det här är en väldigt turbulent, stökig tid.
Ja.
Ja, många turer under hela din uppväxt med nya relationer, syskon, halvsyskon och en hel del oklarheter för dig då definitivt, men också fortfarande tycks det som att det är rätt oklart vad som egentligen hände, och framförallt kanske hur de vuxna i din omgivning tänkte och varför de gjorde som de gjorde.
Ja.
Men sen skriver du också att du har bestämt dig för att låta det här vara, att du får vara med det. All de här oklarheterna.
Ja.
Hur kommer det sig?
Tidigare så kanske det har varit en rädsla för att saker och ting ska förändras drastiskt när man får reda på någon slags sanning som man inte har vetat om. Att det skulle liksom röra om i ens liv på något sätt. Nu känner jag faktiskt att det är liksom... Jag har en familj, jag har ett ansvar till mina barn och det är framåt jag ska leva. Så att jag bryr mig inte så mycket om det som har hänt faktiskt. Jag kan fundera ibland, som sagt, över mitt eget beteende och om det kommer någonstans ifrån och sådär. Men jag tycker att jag är ganska klar med det faktiskt. Och det blir lite klyschigt, va, men det är ju ändå nu vi ska leva. Så här. Det finns ingenting annat.
Vet du vad du behöver veta, så att säga?
Ja, det tror jag. Med mig själv liksom. Jag tror att jag vet ungefär vad jag har för gåvor som jag kan dela med mig av, vad min uppgift är liksom, och gentemot min familj och sådär. Och det gör jag efter bästa förmåga nu. Det finns ingenting bakåt som kan hjälpa mig, tror jag.
Nej, för det är ju ändå, det är någonting jag tänker på när jag läser, att du ju inte alls har slagit in på anklagelser eller ilska gentemot vuxenvärlden i din barndom.
Mm.
Det tror jag man skulle kunna ge dig liksom rätt att ha. Att man tyckte att det fanns otydligheter och att du fick sväva i en del ovisshet och osäkerhet.
Jag tänker så här att när vi pratar här nu till exempel, så känns det som att oj, vilket krångligt liv jag har haft, men jag har aldrig upplevt det så. Utan jag har upplevt det som att jag har haft ett normalt liv. Liksom. Jag kan inte påminna mig om att jag har varit i stunden fundersam över är det så här det ska vara eller så. Utan när man är liten, då är det ju, man accepterar ju situationen som den är. Liksom. Jag känner inte att jag har haft något jobbigt liv eller så på något sätt. Utan,
Var du trygg som liten?
Ja, men det tror jag nog. Alltså, även om jag... Efteråt konstaterar liksom att jag var ibland fick vara sommarbarn, som man kallade det för, och det var väl för att mamma kanske inte hade råd eller tid att se till att jag fick en bra sommar och sådär. Så då fick jag åka ut till Rimbo, kom jag ihåg, till en familj och vara där. Och vad anledningen till det var, det vet inte jag, men jag är helt övertygad om att hon och de runt omkring mig gjorde sitt bästa med de verktyg de har, va. Och så får man egna barn och så ser man hur jävla lätt det är liksom, ibland. Så att jag anklagar inte någon eller någonting. Utan jag tror att man kan, oavsett vad som har hänt än, så kan man ta tag i sitt liv och leva sitt eget liv. Liksom. Och det gör jag nu. Däremot så är jag väl lite försiktig, för jag märker ju att jag har gjort hamnat i samma mönster som mina föräldrar ibland. Alltså man försöker ju att inte ta med sig dåliga saker till sina egna barn och framförallt se till att de får bli egna individer och inte bara liksom präglade av den jag är eller har varit. Så där. Utan det är viktigt att så fort som möjligt inse att man har ett eget liv att leva, tror jag. Man kan liksom vara hos sina barn och hjälpa och sådär, va? Men jag försöker inte ha så mycket pekfingrar och drömmar åt dem liksom, utan de får hitta själva.
Och sen smyger du sig in i ditt liv, så uppfattar jag det när jag läser. Plötsligt bara visar det sig att du har en fantastisk begåvning. Att du kan sjunga.
Ja.
Och det verkar du inte själv särskilt förvånad över. När förstod du det?
Oj, det vet jag inte. Jag vet att det tog ganska länge innan man accepterar hur man låter. Första var det 77, så gjorde jag min första platta tillsammans med ett band och kompisar som... Ja, jag skulle bli popstjärnor naturligtvis. Hade drömmar och första gången jag var i en studio och spelade in professionellt så att säga, så när jag lyssnade på det efteråt så tänkte jag, nej, det här kan inte jag göra. Alltså jag tyckte det lät så jävla illa och alla tittade på mig och sa, ja men du låter ju så där. Och jag undrade varför ingen har sagt det. Liksom. Lite så var det faktiskt. Det har tagit tid och jag kan fortfarande... Om jag jobbar och ska göra ett sångpålägg så kan jag fortfarande göra ett sångpålägg och gå in i studion och lyssna och tänka, jaha, blev det så där? Och så går jag in och gör om det för att jag inte är riktigt nöjd eller så där, va?
Fast när jag läser, jag tänker i boken att det är liksom bara det här vattnet du simmar i, så du ser det inte riktigt. Du har mycket tvivel kring andra saker i livet, men kring din, att du har en röst och att den håller. Tycker jag inte du verkar tvivla så mycket, eller?
Men från början så var det nog mer så här gemenskapen, att spela med ett band. Den här pojkdrömmen man har tillsammans om att bli någon slags rockband som ska vara åka ut och spela överallt och sådär. Det är spännande sådär, va. Och sen så med tiden så omdefinierar man på något sätt ordet framgång, tror jag. Eller jag har gjort det i varje fall många gånger. Det fanns en tid då det var viktigt att folk tyckte att jag sjöng bra. Och man liksom sjöng på toppen av sin förmåga hela tiden. Så där. Och det handlar mycket, det är mest cirkuskonster på något sätt. Så där, att man ska kunna sjunga högt och starkt. Och ingenting var roligare än någon annan kom fram och sa att fan, du sjunger så himla bra. Liksom. Men nu för tiden så det är inte det som är det viktiga. Liksom. Då var det liksom framgång. Det var att ligga etta på en lista liksom. Men nu för tiden så är framgång att skriva en bra låt eller skriva en text som berör någon eller som först och främst berör mig själv. Liksom att beskriva någonting som kan vara jobbigt eller känsligt eller sorgligt eller vackert eller vad det nu är för känsla. Men det är viktigare för mig idag. Mm. Sven Gunnar, min kära vän och pianist sedan 25 år säkert, vi säger det på kvällarna när vi gör de här duokonserterna, att vi spelar inte för applåderna längre. Och det låter kanske lite så här, jag vet inte, men det gör vi inte. Vi spelar inte för att folk ska ställa sig upp och applådera och tycka att vi är så jävla bra. Liksom, utan, men däremot, när man kommer in och Svenne säger till mig så här, såg du det här paret som satt där? Eller såg du den där kvinnan som satt där? Eller mannen som verkligen bara njöt, och det kanske är någon som sitter och gråter eller någon, det är det som är meningen med den här konserten, att få ska gå därifrån och känna någonting liksom. Då har vi gjort vårt jobb.
Du har ju haft så himla många sådana möten med publik. Jag tänker, märker du, är vi lika här människor? Är det samma saker som slår an när du får den där typen av, av reaktioner eller kvitton på att du träffar en nerv? När händer det?
Det händer när jag är sann. Nu blir det klyschigt igen. Men när jag är sann mot mig själv och uttrycker någonting som jag verkligen känner, då är det enklare för, eller det är större chans att någon i publiken tar emot det som, och behöver det just då. Liksom. Sen kan man klär på sig olika kostymer. Om jag åker ut och spelar med Diggiloo som är en stor sommarshow, så spelar man för 10-15 000 människor ibland. Och då är det en show. Och då fyller det en funktion. Och då kanske inte lägger lika stor vikt vid att försöka nå en människa i publiken, utan då är det mer som en stor färgsprakande fyrverkeri liksom. Och då har man på sig den kostymen.
Boken handlar ju om ditt liv och du försöker...
To be continued.
Just det, så här långt i alla fall, ditt liv så här långt. Viktiga vändpunkter, och du har ju redan varit inne på det, att en av dina stora viktiga vändpunkter i livet är när du slutar dricka. Mm. Och det är ungefär 10 år sedan nu någonting. Mm. Kallar du dig nykter alkoholist?
Ja, det är ju min titel då egentligen.
Ja, men jag tänker, jag vet inte om du uttryckte det så i boken, men du är ju öppen med att du hade ett missbruk och ett beroende. Ja. När vi följer ditt liv så kommer det ju fram att det här har varit en faktor i ditt liv kanske ända sedan 20-årsåldern.
Ja.
Det var väl de här rock'n'roll-åren i Paris kanske som startade ditt osunda förhållande till alkohol.
Mm.
Och har du funderat någonting på vad det handlade om, ditt drickande?
Ja, för det första så är det ju en sjukdom, ska man veta. Man kan till och med ha gener som gör att man har lättare att fastna i det. Jag hade väl lite grann av en sån gen med min far. Sen så ser det väl tyvärr så att musiken och den branschen är ju förknippad mycket med fest och alkohol. Och det står alltid alkohol i låsen, fast ingen har bett om det, så står det alltid öl och vin i låsen när man kommer in. Och det blir lätt ett belöningssystem liksom. Oj vad duktiga vi har varit, nu ska vi dricka öl liksom. Så där och festa. Och så att där finns det ju definitivt en fara. Det finns en myt kring musik och rock'n'roll och artisteri liksom, att det finns en romantik kring det där också. Så det finns många fallgropar och myter man kan gå på. Jag tror jag gick på allihopa ett tag. Och sen är det svårt att ta sig därifrån.
Mm.
Så är det ju. Alkohol kan ju bli ett skydd också från att säga nej till sig själv, till knasigheter. Liksom man häver i sig sprit i överljudsfart för att slippa känna den där gränsen att jag borde gå hem. Eller det kanske blev svårbegripligt det där, men ibland så vill man bara fort in i ruset. Liksom.
Men hur lyckades du sluta? Du skriver ju om det här i boken.
Ja, lite grann så var det faktiskt en slump. Men samtidigt så måste jag ha funderat på det och väntade kanske på en chans att ta tag i det. Och det var ju en kompis till mig som mer eller mindre bjöd in mig till ett möte. Ett AA-möte som jag inte hade räknat med att gå på. Utan det här var, vi pratade om det på lunchen och på kvällen gick jag dit. Följde med honom.
Ja, för det tänkte jag på när jag läste att min föreställning är att det krävs ganska mycket liksom förarbete innan man är redo att tänka att jag behöver hjälp.
Mm.
Och att du ändå nappar på det där förslaget som kommer lite i mungipan nästan, eller?
Ja, men alltså, om jag ska försöka återskapa vad jag tänkte, så det här var ju en tid då jag hade gått igenom en skilsmässa. Ja, känslomässigt jobbigt och sådär, och jag drack ganska mycket, festade ganska mycket, men jag träffade en kvinna, Linda, som jag nu är tillsammans med, och jag skulle väl fylla 50 där runt omkring där, och så såg jag mig själv att jag hade liksom alternativ, antingen så kommer jag sluta på någon pub längst in i mörkret så här vid 2-tiden med några öl och några kompisar, eller så kan jag fortsätta mitt liv på något annat sätt, och jag ser den här möjligheten tillsammans med Linda. Hon kommer faktiskt in och räddar mig lite grann där. Och hon är ju 20 år yngre än mig. Och det är ganska oattraktivt med en halvfull gubbe. Sådär. Eller det finns väl kanske inte mycket som är mindre sexigt, men, om man säger så.
Nej, men det är klart. Men därifrån till att faktiskt lyckas bryta det, även om man vill, är det ju svårt.
Ja, det är svårt, va. Och det är inte så att jag slutade dricka första dagen jag träffade henne. Men jag tror att hon efter en stund märkte att jag drack lite för mycket. Jag visste att hon ville skaffa familj, hon hade inga barn. Jag förstod ganska fort att jag hade liksom ett val. Jag hade en framtid, jag kunde starta någonting. Eller jag kunde hamna in i hörnet på någon pub sådär. Men hur som helst så gick jag på det här mötet. Och de historierna jag fick höra där. För första så träffade jag på då en grupp som består av lite, det är några musiker och det är någon artist och det är någon skådis och det är någon tv-hallåa och det är så kallat vanligt folk i en skön blandning. Men jag kände mig inte så ensam där, eller uttittad, vilket jag var rädd för då i varje fall. Och de historierna jag fick höra där, en del av dem stämde väldigt bra in på mig. Och andra förstod jag, alltså allvarligare historier, förstod jag att så där skulle kunna ha gått för mig också. Och faktum är att jag gick därifrån och sen dess har jag inte druckit en lätt öl ens en gång.
Och vad har du gjort då i de där situationerna när du
jag har stått emot bara. Mm. Jag har varit förbannat stark, alltså, måste jag säga. Men det här är någonting som jag faktiskt har klarat av bara viljan finns. Alltså sluta röka, sluta dricka. Det har funnits droger, framförallt i Paris den tiden. När jag väl har blivit konfronterad med någonting som jag känner är viktigare eller när jag känner att nu är det allvar, då har jag faktiskt lyckats. Nu är det slut och då har det varit det. Först tar det ett år att gå igenom alla. Det är som en skilsmässa eller dödsfall. Alltså man går igenom alla högtider och alla tillfällen då man, som man associerar med alkohol. Va? Och det är ju varje helg i stort sett för svenska folket. Liksom att nu är det helg, nu ska vi öppna en flaska vin.
Men också ditt jobb, tänker jag. Befinner du dig inte egentligen fortfarande i en riskmiljö, om man
absolut,
säger så?
Absolut, ja, absolut. Men det som hände också, det var ju det att den här känslan som man har innan man tar beslutet att alla ska tycka eller alla ska säga, vad fan, kom igen, vad håller du på? Det är klart, ska han bira och sådär, va? Det blev ju helt tvärtom. Alltså, jag fick ju sån respekt ifrån alla. För det första man måste göra, det är ju att erkänna att men jag har problem med det här. Jag kan inte dricka, jag vill inte dricka, tack ska ni ha. Liksom. Och det tillhör kanske mer när man är 20 att man då får gliringar eller så där, att man inte hänger med. Liksom. Men jag fick en oerhörd respekt från alla jag mötte och framförallt kollegor som lite senare på kvällen kommer krypande och sätter sig bredvid en och bara liksom, fan, jag känner att jag kanske också borde sluta.
Vad säger du då?
Jag försöker vara så uppriktig jag kan och men framförallt vara liksom ett föredöme och säga du behöver inte det här liksom, utan det finns sätt att ta sig ur. Jag vet inte hur det ska gå till för just dig, va? Men det finns hjälp och det är det första man måste erkänna för sig själv, kanske att man behöver hjälp.
Måste man ersätta det man har varit beroende av, alkohol i ditt fall, med någonting annat sen i livet?
Alltså man måste inte, men jag gjorde det. Mm. Jag började dricka Coca-Cola och läsk som en galning. Jag var sockerberoende istället. Men det har jag också faktiskt dragit ner på.
Men jag tänker också på det, liksom, det här att förflytta sig själv känslomässigt i sinnesstämning. Det kanske inte läsk i all ära kan riktigt åstadkomma på samma sätt som en drog eller ett alkohol. Hur hittar du det idag? Lugnet eller glädjen eller det som spriten gav dig?
Jag gjorde faktiskt upp en, inte så detaljrik, men ändå 10-årsplan på vad jag ville åstadkomma. Och jag kände väl liksom att karriären var lite sådär i gungning. Och jag var inte så produktiv och jag kände att jag fick inte heller vara med i de sammanhang jag ville vara med i och sådär. Lite senare så förstod jag ju att folk kanske inte riktigt litade på mig heller. Kommer han att dricka om han skulle vara med här? Liksom. Och min dåvarande manager fick de frågorna och sådär. Och det här har inte jag vetat om. Liksom, utan jag kände att men jag behöver, det låter enkelt, va? Men jag behövde kamma mig och komma in i matchen igen. Och jag gjorde upp en plan för ungefär vad jag ville göra och jag började säga ja till saker. Jag tror jag beskrev det i boken som att jag gick ifrån betraktare till att vara deltagare. Jag satt hemma ofta och bara, nej men det där vill inte jag göra, det där ska inte jag vara med på, och det där, nej vad fan och sådär. Men jag började säga ja till saker, knasiga saker, roliga saker liksom.
Sound of Music.
Sound of Music till exempel.
Musikalen där du spelade von Trapp.
Ja, men just det året när jag sa ja till, för det året var det tre saker Det var Sound & Music, det var Slagerfestivalen och det var en turné med Christer Sjögren. Och ingen av de tre var någonting sådär som passade mig i den image jag trodde att jag hade. För man, självbilden är ju en och hur människor ser på en och annan.
Tyckte du att det var lite för präktigt liksom, eller lite för...
Ja, alltså att spela teater och sådär, det tycker jag är kul. Och det hade jag gjort innan, uppe i Hälsingland framförallt. Hur som helst så, jag sa ja till alla de här tre grejerna då. Och alla tre var ju fantastiskt roliga att göra. Sen att jag kom sist i finalen med 0 poäng i Slagerfestivalen.
Det har du uttryckt.
Men det är också en rolig historia faktiskt. Nej, men jag började säga ja till saker och helt plötsligt så befann jag mig i humorprogram och liksom alla möjliga konstiga, jag gjorde en reklamkampanj.
Nu skriver du en hel del om.
Vida berömd reklamkampanj som var helt knasigt, va? Och började ha kul liksom. Istället för att bara sitta hemma och tycka synd om sig själv, vad hände med karriären, vad hände med livet, vad hände med...
Du kopplar ihop det, du tänker, det hänger också ihop med det att du lyckades ta dig ur spritberoendet.
Ja, absolut.
Så det fanns liksom andra saker att bli hög på, så att säga. Nya upplevelser och händelser.
Och Linda.
Ja, och en liten son så småningom också.
Alltså det är en av de sakerna som jag är absolut mest stolt över. Det är att han har ju aldrig sett mig dricka, aldrig sett mig röka en cigarett. Men just det här med alkoholen är ju... Att ha det förhållandet med honom, att kunna säga nej, men nej, det behöver inte om du inte vill. Liksom. Och jag köper ju hem vin till Linda, hon dricker vin till maten och sådär. Ska inte du ha pappa, har han sagt någon gång. Så, nej, jag gillar inte det där.
Lite för lite får läsa boken än, men så småningom kommer han att få hela bakgrunden till
tyvärr
detta.
Tyvärr finns boken kvar. Ja.
Var befinner du dig i ditt skapande nu?
Nej, men jag släppte några låtar på engelska här för några månader sedan. De handlar lite grann om situationen vi är i idag. Det finns en låt som heter Hello Mr. President Goodbye. Så finns det en låt som handlar om att mista någon. Jag tänker mig den här känslan att någon åker in. Nej, jag måste åka in och testa, men jag mår inte riktigt bra. Och sen får man inte träffa den personen. Och sen en månad senare kanske så är den borta. Det är ju fruktansvärt det som har hänt och det som har hänt många. Det finns en som beskriver lite grann... Black Lives Matter-rörelsen lite grann, eller snuddar vid det i varje fall. Och jag tror att min uppgift i det hela som halvgubbe eller sådär är att kanske inte komma med nya idéer, men beskriva ändå någon slags vad det inre betyder i förhållande till allt vi skapar och teknik. Och vi måste hitta någonstans oss själva här inne liksom. Vi hittar inte oss själva utanför oss själva, helt enkelt.
Du återkommer till det mänskliga. Det är ett ord som du använder som någon slags ledord, förstår jag, i din musik och i dina texter.
Mm.
Och sen finns det ju en ganska stor turné planerad till hösten, om allt vill sig väl.
Ja, precis. Jag fick avbryta en kyrkoturné som vi var ute på, då jag och min pianist. 35-40-tal kyrka, så jag hoppas verkligen att jag kan genomföra till hösten.
Mm.
Annars så får vi synas på annat sätt.
Mm. Det var du som kallade dig halvgubbe. Livet så här långt har du skrivit om i den nu då pocketaktuella självbiografin som är skriven tillsammans med Linda Nunham, om det tar tid att bli människa. Du får återkomma med del 2 när du har blivit helgubbe då.
Ja, vet du vad? Jag kan få passa på att tacka Linda kanske just här i detta program. Avrunda med att säga att hon var till fantastiskt stor hjälp och väldigt fin och empatisk, och vi är väldigt goda vänner efter det här.
Jag förstår att man kommer en väldigt nära när man gör ett sånt här arbete. Jag hoppas att du kan få komma ut och spela igen så snart som möjligt, för det är där du ska vara med dina låtar och din musik.
Ja.
Tusen tack Tommy Nilsson för att du kom hit.
Tack själv.
Nu ska vi se. 1, 2, 3, 4, 5 böcker ligger framför mig.
Ja.
Är det de 5 som finns?
Nej, det finns 6 stycken.
Så 6 böcker. En hel hög. Det är Lucinda Rileys serie De 7 systrarna som vi ska prata om nu. Och Lisa Tell, redaktionschef på Bazar förlag, är här. Välkommen.
Tack så mycket.
ja, här har man att göra hela våren och sommaren med en rejäl serie. Berätta, vad är detta, Lucinda Rileys serie om de sju systrarna?
Ja, men det är ju härlig eskapism skulle jag säga. Det är ju ren njutning att få läsa de här. Det är underhållande och lite klurigt. Man känner det som att man lär sig någonting också när man har läst dem. Så de ser tjocka ut, men det går fort att läsa.
Mm.
Man slukar.
Och de sitter ju ihop då, förstår jag. Första delen heter De sju systrarna och sen blev det namnet för hela serien.
Ja, och varje bok följer en av systrarna. Så det är sju systrar totalt. Och de är adopterade från olika delar av världen och har växt upp i ett fantastiskt hus tillsammans med sin adoptivfar. Och när första boken startar så har han dött plötsligt. Och då får varje syster en ledtråd till sitt ursprung. Och så får man följa då hur de ska ta reda på detta.
Ah. Och vad rör vi oss i för tid och plats? Jag vet att Lucinda Riley är irländska, va? Eller brittiska?
Ja, brittiska, ja, tror jag.
Hör dit, till den delen av världen. Är det den miljön också i böckerna?
Nej, vi är ju faktiskt över hela världen. Så att systrarna har växt upp på en ö i Genevsjön. Och sen så varje bok rör sig i en annan världsdel. Så bok ett är Brasilien, bok två är Norge och så vidare. Och tidsmässigt så rör vi oss alltid på två plan. Systrarna i modern tid och sen när de utforskar sina släktband, så är man i en historisk del och följer helt andra personer.
Mm. Jag funderar på, tror du, för jag har en tonåring hemma som har just slukat hela Bridgerton-serien, Julia Quinns fantastiska serie om och en annan syskonskara.
Ja.
Tror du att hon skulle gilla att fortsätta med den här, eller?
Ja, men det tror jag definitivt. Vår känsla är att det kanske är de mer mogna kvinnorna som har läst de här böckerna hittills. Men nu tänker vi liksom att vi ska satsa på att nå ut till yngre läsare. För att allt talar för att även de skulle gilla det. Systrarna själva är ju 20-någonting och liksom lever väldigt spännande liv. Den ena är tävlingsseglar och den andra är fotomodell. De har spännande liv allihop.
Jag måste inte vara den som tjatar om genrer, men jag vet ju att ofta från förlagshåll så vill man försöka beskriva en bok utifrån någon genre. Och vad är då detta?
Jag känner att det är svårt att definiera, för det är inte romance, det är inte så mycket. Det är klart att det finns kärlek, men på en skötsam nivå. feel good vet jag inte heller riktigt. Det är liksom episka romaner om en familjehistoria.
Mm. Det låter nästan som lite äventyrsberättelse, tänker jag, när du beskriver så där hur man rör sig över världen eller till olika platser. Och
ja, men definitivt. Och lite också det som ju verkligen driver läsningen framåt är ju att det finns en gåta hela tiden som man vill hitta lösningen på. Vad är den här systerns bakgrund? Vad är det som har hänt? Varför blev hon bortadopterad? Så det ger ju också en form av spänning, kan man säga, till varje bok. Att man vill få en pusselbit till.
Mm. Det är ju många böcker nu då och alla har inte riktigt kommit ut än. Det är finalen kanske i vår.
Ja, nu kommer 28 maj släpper vi Den saknade systern, som är syster nummer 7. För de är bara 6 systrar som har växt upp tillsammans. Den 7:e dök aldrig upp, så att säga. Hon adopterades aldrig. Och varför vet man då att det ändå ska vara 7? Jo, därför att adoptivpappan har döpt dem efter en stjärnkonstellation. Där det är 7 stjärnor och varje flicka är döpt efter en stjärna.
Ja. Jag tänker också att boken heter De sju systrarna.
Exakt, ja.
Där får man en ledtråd,
men jag tänker att även systrarna själva vet ju liksom om att det har saknats en syster. Och henne ska vi nu få lära känna.
Ska de här läsas i rätt ordning?
Man måste inte, men jag skulle ändå rekommendera det. Varje bok handlar ju om en systers liksom historia, men det blir nutidshistorien följer ju ändå en kronologi, så att det förenklar ju att läsa dem i följd.
Och i så fall så ska man börja med den första delen som också heter De sju systrarna. Lucinda Riley är författare till den här serien och som sagt, man kanske har våren räddad här nu om man fattar tycke för den här serien, för det är många delar och fler som kommer.
Definitivt, men de går snabbt att läsa.
Ja, tusen tack, Lisa Tell från Bazaar förlag.
Tack själv.
Nästa vecka kommer Hanif Azizi hit till Pocketpodden. Tillsammans med Marcus Luttman har han skrivit boken Förortssnuten. Och den handlar om hans eget liv. Han är uppväxt på en militärbas i Iraks öken. och jobbar idag som polis i Rinkeby. Den här historien handlar om flykt, radikalisering, vänskap och livet i svenska utanförskapsområden. Mycket att prata om nästa fredag här i Pocketpodden alltså. Tills dess, följ oss gärna i sociala medier. Där heter vi Älska Pocket och jag heter Lisa Tarrot. Hej då!
Du har lyssnat på Pocketpodden, en podd från Bonnierförlagen.